kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Producent och tekniker på programmet är Ulf Gustafsson. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Matteus evangeliet. Dessa bibelförklaringar är i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och så då kan du höra dem i närradion efterkommande måndag klockan 19. Vi har kommit till del 68.
Välkomna till Andreaskapellet denna tisdags kväll. Ja, vi håller på i Matteus evangeliet, 25 kapitlet. Och min förhoppning är att vi ska hinna färdigt det eskatologiska talet idag. Och vi får se om det kan infrias, men det tror jag nog ska gå. Och vi hade då gjort till och med kapitel 25, vers 30 förra gången. Vi var alltså, vi ska börja på den sjätte och den sista liknelsen, som alltså den som börjar i Matteus 25, vers 31. Men vi slutade förra tisdagen med vers 30, där det står: kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Det är ju en rätt uppseendeväckande vers, om vi uttrycker det milt. Vi tycker inte om att det är någon som ska kastas ut, och vi tycker inte om att det är mörker, och vi tycker inte om att människor ska gråta, ännu mindre att de ska skära tänder. Dessutom är det ju så att vi har stött på det här uttrycket flera gånger i Matteus evangeliet. Närmare bestämt 6 gånger. Och jag tror att vi slutade förra tisdagen med att läsa alla 6 tillfällen, så vi behöver inte läsa dem igen, men vi ska gå tillbaka till det första gången som det förekommer, och det är det 8 kapitlet. I det 8 kapitlet, vers 12. Vers 12. Där Jesus har då botat en officers tjänare, eller om det är son. För så står det i någon annan översättning, men det grekiska ordet kan betyda både son eller tjänare, så att båda översättningarna är riktiga. Det som ligger i det här ordet, det grekiska ordet pais för barn eller son eller tjänare, det som ligger i ordet är att personen i fråga är omyndig eller står under någon överordnad. En tjänare gör ju inte som han själv vill, utan är ju underordnad sin herre. Så det är alltså relationen som ligger i det här ordet. Om det sen är en son eller tjänare är inte alltid klart. Då får man se på sammanhanget. Men här verkar det väl troligt att det är en tjänare som det står. Men det har mindre betydelse. Och han har då blivit botad. Och Jesus säger att i Israel har han inte funnit någon som har så stark tro som den här officeren. Och i vers 11 så säger Jesus: många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där är första gången det står att någon ska kastas ut och vara utanför och gråta och skära tänder. Där ska man gråta och skära tänder. Och sen så står det då som sagt på ytterligare 5 bibelställen i Matteus. Nämligen Matteus 13:42, 13:50, 22:13 och 24:51. Och då måste vi fråga oss: vad vill Matteus ha sagt med det här? Varför finns den här otäcka versen här? Vad är det för associationer? Och då ska vi, för att få en bakgrund till det, gå till profeten Jesaja kapitel 25. Jesaja 25. Och så ska vi få oss till del något utav hur det judiska folkets förväntningar var inför den yttersta tiden. Och där i Jesaja 25 så talas ifrån vers 6 kan vi ta, om den här festmåltiden som ska hållas. Det är alltså det vi har berört den tidigare, den messianska festmåltiden. Det som vi säger i våra sammanhang, den stora nattvarden i himmelen. Alltså den här måltiden när vi ska ligga till bords med Abraham och de andra. Den finns beskriven här, och de förväntningarna var starka och levande hos det judiska folket. Jag läser det från Jesaja 25:6. Herren Sebaot ska på detta berg göra en festmåltid för alla folk. Lägg märke till uttrycket för alla folk. Alltså inte bara för det judiska folket. En festmåltid med utsökta rätter och gamla viner, ja med bästa vin, välklarat. Han ska på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk. Det är täckelse som täcker alla folkslag och som gör underförstått att de inte kan förstå vem Herren är. Han ska för alltid göra döden om intet. Och nu förstår ni att det är en eskatologisk text som har med den yttersta tiden att göra. Herren ska torka bort tårarna från alla ansikten. Och det läser vi om i Uppenbarelseboken. Sitt folks vanära ska han ta bort från hela jorden, ty Herren har talat. På den dagen ska man säga, se, här är vår Gud. Honom väntade vi på, han ska frälsa oss. Ja, här är Herren som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. Det här lammets måltid eller lammets bröllop, och det finns ju olika bilder på den. Det är en bild som är så väldigt levande. Och det var den du läste om i Matteus evangeliets 8:e kapitel. För det sa ju Jesus, i Israel har inte funnit någon som har så stark tro. Jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Det är den här måltiden, den messianska måltiden. Men rikets barn ska kastas ut. Det finns en annan bibeltext som hör ihop med det här och som vi också måste ha med. Också hos profeten Jesaja, nämligen i det andra kapitlet. Nu tittar i andra kapitlet, också en sån här eskatologisk text. Alltså Jesaja 2, vers 1 och en bit ner där då. Långa verser säger jag, men jag tror vi läser det i alla fall. Det ord som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem. Det ska ske i den yttersta tiden. Att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen. Och upphöjt över höjderna. Och så kommer det som jag strök under i det 25 kapitlet. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga, kom låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Till undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Och det här tänker man sig då när Herren har kommit tillbaka och den här yttersta dagen nu infinner sig. Och så står det i vers 4. Han ska döma mellan hedna folken och skipa rätt åt många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folket ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig och så vidare. Här står alltså att alla hedna folk ska strömma dit och att Gud ska döma mellan dessa folk. Och så tänkte man sig i den judiska tron att det här skulle hända när Israel återupprättas i andlig mening. När Guds messias kommer och hans ord ska utgå ifrån Jerusalem över hela jorden. Och han ska döma mellan hedna folken så att också hedna folken ska få vara med på den här festmåltiden. Den här festtiden. Men en del ska få stanna utanför. Nämligen de som inte håller måttet. Men hur den domen skulle gå till, det ska jag låta vara osagt, för det ligger i Guds händer. Och så tror jag nog att judarna tänkte sig det hela också. Vi ska titta på en annan vers hos profeten Joel, som talar om samma tid. Joel har vi före Amos, efter Hosea. Och där står då i det tredje kapitlet att hela Joels profetian är ju också en profetia om den yttersta tiden. Och de är inte så helt enkla när man läser de här bara separat var för sig, de här profetierna. Så att det är bra att vi får göra en något sånär utförlig genomgång så att vi får in allting i något sånär översiktlig bild. Men där i det tredje kapitlet så kommer vi till samma händelse. Ni ser där i det tredje kapitlet, första versen. Ty se, i de dagarna och på den tiden när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap ska jag samla alla hedna folk och föra dem till Josafats dal. Där ska jag hålla dom över dem och så vidare. Och i den tionde versen, eller nionde versen, ropa ut detta bland hedna folken. Och i den tionde versen, smid era plogbillar till svärd och era vingårdsknivar till spjut. Där ser ni att det är samma skeende det talas om. Och så kommer det i den elfte versen. Skynda er att komma, alla ni hedna folk här omkring, och församla er. Sänd Herre dina hjältar dit ner. Låt hedna folken resa sig och dra ut till Josafats dal. Ty där ska jag sitta till doms över alla hedna folk här omkring. Låt lien gå, ty skörden är mogen. Kom och trampa, ty pressen är full. Presskaren flödar över, ty deras ondska är stor. Det är skaror på skaror i domens dal. Ty Herrens dag är nära i domens dal. Solen och månen förmörkas och stjärnorna mister sitt sken. Så nu har ni bilden klar för att man ur ett judiskt perspektiv tänkte sig att på ändens tid, då ska alla hedna folken dit och Herren ska döma mellan dem. Men sen när domen är färdig, då ska också de bjudas in till den här stora festmåltiden, och så ska det vara fred i tusen år, om jag får använda det uttrycket. Om man läser i Vishetens bok, nu har vi inte den med här, jag har inte med den i folkbibeln, men den finns ju med i det här tillägget eller i apokryferna. Om man läser i Vishetens bok kapitel 11, 12, 13, 14 och 15 så får man en ganska tydlig bild utav hur judarna tänkte sig det här domsförfarandet i yttersta tiden. Du kan också se hos psalmisterna, alltså i Saltaren kapitel 79. Där finns också de här tankarna. Och Saltaren 79 innehåller en del versar som också talar om precis samma process eller skeende. Jag läser ifrån den första versen. Det är alltså en psalm av Asaf. Gud, hedna folken har fallit in i din arvedel. De har orenat, de har så trängt in i det bland det judiska folket och orenat ditt heliga tempel. De har gjort Jerusalem till en stenhop. Ni ser att det är en beskrivning av ändens tid. De har givit dina tjänares kroppar till mat åt himlens fåglar. Dina frommas kött åt markens djur. Hedningarna har utgjutit deras blod som vatten runt omkring Jerusalem. Ingen fanns som begravde dem. Vi föraktas av våra grannar. Vi hånas av dem som är omkring oss. Hur länge, Herre, ska du vredgas för evigt? Hur länge ska din iver brinna som eld? Utgjut din vrede över hedna folken som inte känner dig. Lägg märke till uttrycket. Hedna folken som inte känner dig. Som är utanför förbundet. Över riken som inte åkallar ditt namn. Och så kommer det i vers 13. Det är alltså en judisk psalm, eller hur? Och i vers 13, avslutningen på den här salta psalmen, så står det. Vi som är ditt folk och får i din jord. Vi vill tacka dig för evigt. Vi vill förkunna ditt lov från släkte till släkte. Så domen tänkte man sig inte skulle drabba, det skulle inte drabba det judiska folket. Så om man läser där Visheten 11, 12, 13, 14, 15 och så läser man lite annat. Och så kan man sammanfatta det här egentligen med Guds vrede. För det är ju ett tema i Romarbrevets första andra kapitel framförallt, och det tredje med. Och Paulus tar upp det på en del andra ställen. Han talar om Guds vrede. Och Guds vrede är ju en nytestamentlig sanning så att säga, lika väl som i Gamla testamentet. Så låt inte lura er utav den förrädiska tanken att ja, men i Gamla testamentet är det Gud vrede och i Nya testamentet är han kärlek. Och vi lever i Nya testamentet, alltså är Gud bara kärlek. För så är det inte. För Gud är mycket kärlek i Gamla testamentet, men också Guds vrede. Och i Nya testamentet så är det mycket av Guds kärlek naturligtvis uppenbart i Jesus Kristus, men också Guds vrede. Det kan man läsa om på många ställen. Vi kan till och med se det i Jesu handlande, så som han handlar ibland, inte minst mot fariseerna. Vi hade det i 23 kapitlet, de här veropen. Och det fanns verop på andra ställen också, där han drog verop ner över hela städer, Korasin och Betsaida. Så det finns båda dragen i såväl Gamla som Nya testamentet. Men judarna tänkte sig Guds vrede på så sätt att Guds vrede för det första gäller inte juden. Därför judarna är ju intagna i förbundet och de känner Gud, som det står. Så Guds vrede ska gå över hedna folken. Det är den andra punkten. Juden har ju kunskap om Gud och om Guds vilja. De har ju fått Toran. Så de lever i gemenskap med Gud genom Toran. Och de gör Guds vilja varje dag genom matföreskrifterna och iakttar sabbatsbud och så vidare. Guds vrede vilar inte över dem. Utan Guds vrede vilar över hedna folken, som dessutom attackerar det judiska folket med jämna mellanrum. Det läste vi om också. De har infiltrerat den judiska tron och de har rivit ner templet och de har slaktat hans profeter och så vidare. Det tredje emellertid, det är detta att Gud dömer milt. Han är mild i sina domar. Och det här kan också, det kanske man kan förundras över när man läser vissa verser, men det är alltså den grundtanke som man hade. Att Gud skulle ju till och med låta, hur många ska låta vara osagt, men låta hedna folken få vara med på den här festmåltiden. Dock inte alla. Utan en del skulle vara utanför. Och det fjärde då, som är närmast som en slutsats utav det judiska tänkandet, det är att eftersom Gud dömer milt, så ska judarna själva döma hedningarna milt. Man ska använda ett milt mått när man dömer hedningarna. Så tänkte man. Ibland så undrar jag om inte det här sättet att tänka finns också i våra kristna sammanhang. Vi tänker domen och vreden, det ska inte drabba oss. Utan ska ju drabba dem som är otroende. Men så ropar vi till Gud om att Gud ska vara mild och att han ska ta hänsyn och förbarmas över dem också. Alltså samma tänkande som fariseerna hade i stor utsträckning finns ju med också inne i det kristna sammanhanget. Och det nu går till Matteus 8. Där vi läste om det här med dem som ska vara utanför. Så ska ni få läsa den versen en gång till. Och så ska ni se något ytterst märkligt. Något häpnadsväckande. Det står nämligen så här i den tionde versen då det Jesus säger om den här officeren. Amen, säger er, i Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Och i elfte versen, jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn, det judiska folket, ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Helt obegripligt för Jesu judiska samtid. Han vänder fullkomligt upp och ner på begreppen genom att säga på det här sättet. Här ska rikets barn få vara utanför, medan hedningen, officeren, ska få vara med i den här måltiden. Men egentligen så har den här typen av upp- och nervänd förkunnelse ur judisk aspekt funnits redan i det tredje kapitlet, i Matteus 3. Så för länge sedan, det måste vara ett år sedan minst, som vi var i Matteus 3, så har vi läst om det här. Titta i det tredje kapitlet när Johannes döparen predikar. Vers 7. När han såg att många fariseer och saddukeer kom för att bli döpta av honom, så sa han till dem: ni huggorms yngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen, och tro inte att ni kan säga till er själva: ja, men vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Redan är yxan satt till roten på trädet. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastas i elden, och så vidare. Det Johannes döparen gör med sin domsförkunnelse, och som Jesus uppenbarligen fortsätter med här i Matteus 8, det är att han inför ett helt nytt kriterium för vilka som får vara med och vilka som inte får vara med. Och det kriteriet handlar inte längre om att judarna är självskrivna och hedningarna får vara med eventuellt på nåder sen Gud har hållit dom. Utan nu är kriteriet relationen till Jesus Kristus. De som håller sig vän med Jesus Kristus, de skrivs in så att säga i det här förbundet och väntar på den här måltiden. Och de andra, oavsett om de är judar eller hedningar, ska prövas. Det är inte små anspråk. Vi har sett det tidigare i Jesu undervisning och i hans beteende. Och här ser vi det igen, va? När man har haft hela den judiska traditionen talar om att de är förbundsfolket och hedningarna utanför. För de känner inte Gud, och de känner inte Toran, och de bryr sig inte om Toran. Och så kommer Jesus att ändra på det. Ni har hört att det är sagt till de gamla, men jag säger er. Och så för han in domen rätt in i förbundsfolket. Och den här förståelsen, den blir tydligare om man läser de andra bibelställena här också. Nu ska vi se vad vi hade med för gråt och tandagnissla bibelställen. Om vi tar till exempel kapitel 13. Vi ska titta hur det ser ut där. Kapitel 13, vers 42. Eller vers 41 då. Ja, först är ju själva liknelsen den att människosonen, som ni ser i vers 37-38, sår den goda säden i världen. Alltså inte bara bland judarna, utan i hela världen, bland alla folken. Och sen så står det i vers 41 att människosonen ska samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, och de ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Så här handlar det också, rättare sagt, om hela världen, alltså alla folkslagen. Och vi har det också i vers, jag vill se hur det står i vers 50. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga. Där står inte heller judar eller icke-judar. Det står rättfärdiga och onda. Det ska vi komma tillbaka till, för då har vi den här avslutande sjätte liknelsen i Matteus 25. Där har vi just det uttrycket, de rättfärdiga och de onda. Så det som Matteus vill lyfta fram, det är alltså att det inte är självklart vilka som ska få vara utanför och vilka som ska gråta för att hända. Det som kanske var självklart för judarna. Utan ett nytt kriterium införs, där det inte längre handlar om huruvida man är jude eller icke-jude. I Jesus Kristus är icke-jude eller grek. Där är vi alla förenade i Jesus Kristus. Det handlar endast om förhållandet till Jesus Kristus. Alltså enorma anspråk, skulle jag vilja säga. Men de är väldigt fint förmedlade, för de är ju inte alldeles uppenbara, de här anspråken. Det står ju inte så här i Matteus 1 att ni måste tro på Jesus, annars så går ni förlorade. Utan det är ju en sorts fortgående uppenbarelse. Ibland får man läsa mellan raderna. Man får liksom be och få antydningar och tro på Jesus allt eftersom det växer till. Och så öppnas det en ny värld när man börjar förstå vem Jesus är. Och helt nya spelregler infinner sig plötsligt i det fullbordade förbundet. Men det betyder också omvänt att det här varningens ord, för det får man väl ändå säga att det är när det talas om att kastas ut i mörkret och få bli där utanför. Det varningens ord riktar sig alltså inte bara till hedningar, eller riktar sig inte bara till judar. Det riktar sig till judar och till oss kristna. För samma predikan som Johannes Döparen höll emot det utlovade folket, samma predikan skulle han kunna hålla rätt in i Kristi kyrka i vår tid. Vi är inte på den säkra sidan bara för att vi är döpta eller konfirmerade, utan det handlar djupa sätt om vår relation till honom och om han kan säga om oss: jag känner er, vi känner varandra, vi vet vad vi har varandra, Jesus och jag. Men vi ska göra ytterligare några iakttagelser. Nu ser jag en annan sak. Jag har glömt att slå på klockan. Nu är det kris. Jag får ta mitt ur här, så får vi se om det fungerar. Jag lägger det där, så ska vi se så att vi inte drar över här för mycket. Nu ska jag se två, vi ska göra två iakttagelser innan vi tar oss an den här sista liknelsen i Matteus 25, vers 31 och så följande. Och den första iakttagelsen, det var den vi gjorde redan i 13:42, där det står att Herrens änglar vid tiden för domen ska skilja mellan rättfärdiga och onda. Jag vill ni ska ha med det här, för det ska ni ha i bakhuvudet när vi läser den här sista liknelsen. Domens dag handlar alltså om att Gud, som naturligtvis som någon, kan urskilja vilka som är rättfärdiga och vilka som är onda. Domens dag är ett urskiljande, ett sort konstaterande utav det tillståndet som finns bland människorna. Inte, har inte att göra med om man är jude eller icke-jude. Har inte heller i förstone att göra med om vi har gjort goda gärningar eller inte gjort, eller gjort onda gärningar. Utan vilka vi är till vårt väsende i relation till honom. Han ska skilja mellan rättfärdiga och onda. Men hur ska vi förstå det där då med gärningarna? Jag tror jag säger det kanske två gånger. Om jag säger det en gång nu, så ska jag försöka komma ihåg och säga det en gång till på slutet. Så att det inte blir otydligt. Men om du tittar i Matteus evangeliet, det är femte kapitlet. Så står det i Matteus 5, vers 12. Det är precis efter saligprisningarna. Jesus har förmedlat då himmelriket. Och när vi tar emot himmelriket, då blir vi saliga. Och den här saligheten, den gäller mitt i eländet i den här världen. Till och med under förföljelser, står det i vers 10 och 11. Och så kommer det i vers 12. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himmelen. Lägg märke till uttrycket att när vi kommer till himmelen ska vi få lön. Det ska vi också ha med innan vi ger oss in i den här liknelsen i Matteus 25. Och för att du ska se det ännu tydligare, så titta i sjätte kapitlet också. Sjätte kapitlet, vers 19. Där står det inte lön, men det står ett synonymt uttryck, kan man säga. För det står i 6:19. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen. Man kan alltså få skatter i himlen. Man kan samla dem redan här på jorden. Så kan man samla skatter i himlen. Så att när vi kommer till himlen, då har vi skatter där. Eller vi har lön. Vi har sett det tidigare i Matteus evangeliet när vi talade om det här med nådeslön. Jag kommer inte ihåg vilket kapitel det var, men jag hoppas att ni kommer ihåg det. Och likaså om vi går till 16:e kapitlet i Matteus. 16:e kapitlet, vers 27. Ytterligare ett uttryck som pekar åt samma håll. Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Då har gärningarna alltså betydelse. Precis som de har betydelse för att vi ska ha skatter eller icke-skatter, eller få lön eller inte få lön. Här finns alltså någonting som ligger utöver detta med vilka vi är i relation till Herren. För vi kan vara rättfärdiga, vi kan vara onda, vi kan ha rätt relation till Herren eller en oriktig relation till Herren. Det är liksom en sorts bastillstånd. Men ovanpå detta så tas också hänsyn till gärningarna, står det här. Skatterna, lönen. Och det, jag tror inte att man kan stanna vid någon av de här verserna och sen tolka dem på ett sånt sätt så att vi upplöser i ett intet. Då har vi talat om tidigare om hur man tolkar texter. Man kan tolka lite hur som helst och lite fram och tillbaka. Men man kan inte tolka så att man upplöser versen så att det plötsligt inte står där det faktiskt står. I det 19 kapitlet, vers 21. Det var den här unge mannen som ville följa Jesus, men som inte kunde göra det därför att Jesus krävde av den unge mannen att han skulle vara fullkomlig. För han säger, vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen, och kom sedan och följ mig. Så där har ni samma sak igen. Jag tror att jag ska ta hjälp av ett bibelställe i Uppenbarelseboken när jag ska lägga ut det här för er. För i Uppenbarelsebokens 20 kapitel förklaras, kan man väl säga, just det som vi nu har läst. I Uppenbarelsebokens 20 kapitel och 11 vers, och det är med viss tvekan jag drar in andra texter som Uppenbarelseboken, Korintsebrevet och Romarbrevet, för det vi studerar är ju Matteus. Men när jag drar in det här nu, Uppenbarelseboken, så är det för att belysa. För de här tankarna som finns här i Uppenbarelseboken, kapitel 20, vers 11, om den slutliga domen, de finns ju också hos Matteus. Och då kan man läsa om den här domen i Uppenbarelseboken 20:11. Jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen och vänta nu på sina domar. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Där tror jag du har nyckeln. Alltså det är flera böcker som öppnas. Böcker öppnas. Och vad står det i de böckerna då? Jo, i de böckerna så står det uppskrivet alla våra gärningar. Det är nog ingen vacker läsning, har en känsla av. Men så verkar det här. Och så finns det ännu en bok som öppnades. Och det är livets bok. Och de som står i livets bok, som har sina namn tecknade i himlen, det är alltså de som har relationen till Herren. Och så står det, och de döda blev dömda efter sina gärningar. Det vill säga efter vad som stod skrivet i böckerna. Inte livets bok, för där var de inte ens uppskrivna. Utan efter sina gärningar som stod uppskrivna i böckerna. Och så vidare tills du kommer till vers 15. Om någon inte fanns skriven i livets bok, då kastades han i eldsjön. Så det avgörande här är alltså att vara uppskriven i livets bok. Att ha sitt namn skrivet i himlen. Att vara, för att använda ett bibliskt ord, rättfärdiggjord genom tron på Jesus. Att vara rättfärdig och helig. Det är ju grundpositionen. Och hur kan vi vara rättfärdiga och heliga då, sådana som du och jag? Ja, vi kan inte prestera det själva. Det kan bara tas emot som en gåva. Det finns bara en som är rättfärdig och en som är helig. Hans namn är Jesus Kristus. Men han har gett sitt liv, sin rättfärdighet och sin helighet till dig och till mig och gjort oss rättfärdiga och heliga. Och det är det som är räddningen för oss. Det är det som gör att vi är uppskrivna i livets bok. Det är det som gör att vi lever i gemenskap med honom, att vi känner honom. Men de som inte finns uppskrivna där, de hittar ingen annan frälsare än frälsaren Jesus Kristus. Om inte Gud får frälsa, så finns det ingen annan som frälsar till Guds rike. Men sen utöver detta, så finns det en massa böcker där står gärningarna står uppskrivna. Och det ska jag återkomma till, för de ska han också titta i. Och då är vi beredda att ta oss an den här sista liknelsen. Alltså Matteus 25 från vers 31. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara dem: amen, säger jag er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort emot mig. Sen ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig, eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då ska han svara dem: amen, säger jag er, allt vad ni inte har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. En sak som jag skulle vilja visa på innan vi tittar närmare på liknelsen och tolkar den, det är att Jesus här använder sig först av en metafor, av en bild om hur en herde skiljer fåren och getterna åt. Och på samma sätt ska det vara på den yttersta dagen, när människosonen skiljer de rättfärdiga och de förbannade åt två olika håll. Men sen går han över till att tala om det här och vad som ska hända på ett sånt sätt så att jag börjar undra: är detta verkligen en liknelse? Är det inte en beskrivning av vad som faktiskt ska ske? Det står inte i texten att han gav dem denna liknelse och så vidare, utan det berättas som om det skulle gå till på det här sättet. Jesus talar med andra ord om den dubbla utgången. Några som blir frälsta och några som inte blir det. Och återigen, det som är så svårt då med, inte minst de eskatologiska texterna, men det kan vara svårt med andra texter också ibland, det är: ska vi förstå det här bokstavligt eller ska vi förstå det bildligt? Ska vi förstå det här som om det vore en historisk händelse? Eller ska vi förstå det som en omskrivning av något skeende som kanske inte har med historien att göra så mycket som det eskatologiska skeendet, som kanske pågår just nu bland oss? Och jag tror inte att jag förvånar er om jag säger att jag föredrar att läsa dem historiskt. Jag vet verkligen inte hur man skulle hantera det annars. Och skälet till att jag föredrar att hantera det här historiskt, det är teologiskt, nämligen det här skälet att redan ifrån början så är det bärande teologiska motivet genom hela Bibeln, det är ju inkarnationen. Alltså det andliga blir manifesteras i en materiell verklighet. Ordet, gudom, andra personen i gudomen blir människa och tar sin boning ibland oss. Anden eller tron som kan sväva fritt lite hur som helst, det kan ju bli hur flummigt som helst, har den egenskapen att tron måste ta sig uttryck i gärningar. Och de manifesteras i gärningar. Och det här är ett genomgående mönster i allt det som Gud gör. Gud vill inte att vi som är människor ska bli andliga eller överandliga och bli så som änglarna. För han har ju skapat oss till att vara människor. Han vill att vi ska bli mer människor. Att vi blir sådana som vi verkligen var skapade till att vara. Inkarnationen. Det eskatologiska skeendet. Att Jesus kommer in i den här världen och förmedlar Guds rike. Talar om himmelriket och förmedlar himmelriket. För det är ju det han gör genom evangeliet. Han säger saliga är ni när ni får del av himmelriket. Det är också en inkarnation. En andlig verklighet som manifesterar sig i vår verklighet. Och då tänker jag sig, varför skulle det då inte vara så om de här texterna? Varför skulle det då plötsligt vara tvärtom? Att det här skulle vara något bildligt och symboliskt som tar vägen någonstans, jag vet inte var. Är det inte tvärtom att Guds ord förverkligas i vår värld? Ja, jag föredrar och förstår dem på ett historiskt sätt, de här texterna. Och nu vill jag ge er vad som är själva tolkningsnyckeln som jag uppfattade till den här liknelsen eller till den här texten. Tolkningsnyckeln hittar du i vers 34 och i vers 41. Och jag har redan talat om det, så det ska nog inte vara så svårt för er att fatta det. Utan det är att å ena sidan så är det människor som är min faders välsignade. Det är uttrycket. Å andra sidan i vers 41 är det de förbannade. Alltså det finns två typer av människor. Min faders välsignade och de förbannade. Och de där begreppen, de svarar ju emot vad ni haft i tidigare liknelser. De goda och trogna tjänarna å ena sidan. Och de onda och lata tjänarna å andra sidan. De förståndiga brudtärnorna, jungfrurna å ena sidan. De oförståndiga å andra sidan. Fåren å ena sidan. Jätterna å andra sidan. Och här, faderns välsignade å ena sidan. De förbannade å andra sidan. Väldigt logiskt genom hela det eskatologiska talet. Och vilka är då de som är förståndiga? Och vilka är de som är goda och trogna? Och vilka är de som är min faders välsignade? Jag får ta det sista uttrycket först då. Min faders välsignade är naturligtvis de som har tagit emot faderns välsignelse. Fadern vill välsigna alla människor. Men när du tar emot faderns välsignelse, när du tar emot hans evangelium, tar emot sonen som han sänder till oss, då blir du ju faderns välsignade. Det blir ju varje människa som får del av det här. Saliga är ni när ni tar emot detta. Kom ihåg också det som står i andra texter och som vi ändå vill få utgå ifrån är själva grundtanken också hos Gud. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om vem han är. Man kan inte bli faderns välsignad på något annat sätt än att ta emot det som en gåva. Det går liksom inte att prestera själv. Och vilka är de då? Ja, de svarar ju då mot de goda och trogna tjänarna, mot de förståndiga brudtärnorna och så vidare. Det vill säga, de som lever i tron på Gud Fader genom Jesus Kristus och den helige Ande. Men, har vi sett, lever ett rätt liv och lever ett rätt förvaltarskap, det vill säga att tron har praktiska konsekvenser i vardagen. Där Jesu herravälde inte stannar vid läpparnas bekännelse, utan att det faktiskt påverkar mitt liv. Och att det kommer till uttryck. Och det första uttrycket är väl att man säger: Jesus är min Herre. Aposteln säger i 1 Korintierbrevets 12 kapitel att ingen kan säga: Jesus är min Herre. I alla fall inte av hjärtat. Med mindre än att det är den helige andes verk. Det är det första tecknet. Men det kan inte stanna vid att man bara säger Jesus är Herre, så att det blir nästan slentrianmässigt, utan det måste ju visa sig i verkligheten också. Det är de som är de goda och trogna tjänarna, och de rättfärdiga och de heliga och de förståndiga och fåren och faderns välsignade. Och när vi då har tagit till oss den tolkningsnyckeln att det finns två olika statusar, så att säga, hos de här två folkgrupperna, då öppnar sig berättelsen. Vi ska först titta då på min faders välsignade, alltså från vers 34 och så vidare till och med vers 40. De visste inte, de här människorna, det ser ni i vers 38 till exempel, 37-38, de visste inte att de hade gjort goda gärningar emot hungriga eller törstiga eller nakna eller fängslade. När gjorde vi det emot dig? Därför deras goda gärningar var ju bara ett utslag av deras liv. Det var ju en spontan sak som de gjorde, därför att de hade hjärta inte bara för sin Herre och Gud, utan också för sina medmänniskor. Så de visste inte att de hade gjort de här goda gärningarna. Dessutom så behöver de ju inte göra goda gärningar för att bli faderns välsignade. För det är de ju redan. Det är ju därför de gör de goda gärningarna, för att de är faderns välsignade. Det var alltså ett utslag av det nya livet. Kristuslivet tar sig uttryck i Kristusgärningarna. Och så ser ni då i vers 40 där Jesus säger: allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort emot mig. Det vill säga alla de gärningar som de har gjort utan att ens veta att de har gjort dem. Tillgodoräknas dessa människor som en förtjänst. Ja, men jag visste inte att det hade någon betydelse att jag besökte den personen, eller att jag hjälpte honom den gången, eller att jag gjorde gott emot den personen och den personen. Hade jag ingen tanke på. Och plötsligt så får jag hundrafalt igen för allt jag har gjort. Som det står hos en av profeterna, jag tror det är Jesaja 3, där det står att de rättfärdiga ska få äta sina gärningars frukt. Alltså en sorts god cirkel. Man får del av det man själv har gjort. Men man får 30-falt, 60-falt och 100-falt. Det betyder, om du använder bilden i Uppenbarelseboken, att först så står man skriven i livets bok. För det är ju där de rättfärdiga finns och faderns välsignade och så vidare. Och när man har sett att du står uppskriven där, då går man till nästa, till de andra böckerna där dina gärningar står uppskrivna. Och så tittar Gud och så ser han på vilka gärningar du har gjort. Och vet ni, när han läser, han ser alla dina goda gärningar och inga andra. Och han tillgodoräknar dig alltihopa. Och du får lön på lön på lön och skatter i himlen. Så står det. Alltså ska du dömas efter dina gärningar. Men det blir en friande dom och det blir en belönande dom, så att säga. Nu ska vi titta på de andra då, de förbannade i vers 41. Här handlar det om vad de inte har gjort. Och Herren påminner dem om i vers 41: allt vad ni inte har gjort för en av dessa mina minsta, då har ni inte heller gjort emot mig. Alltså alla deras gärningar, eller icke-gärningar för den delen, hålls emot dem. Hålls emot dem. Och då blir det alltså så här att då är det som att först hitta fadern i livets bok och säga, nej, de finns inte med i livets bok. Här är en grupp människor, förbannade ihop med ett sådär typiskt judiskt uttryck. Som inte känner Gud och som inte känner lagen. Och som inte ville ha med evangeliet att göra. Och som inte ville veta om någonting annat än sin egen självgodhet. Sen går han till de andra böckerna med gärningarna. Och så tittar han på gärningarna. Och så läser han. Det har ni inte gjort. 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 Och allt räknas emot dem. Och vad händer då med de här förbannade som det står? Då börjar de försvara sig såklart. Och säger så här, ja men vi visste inte att det var du som var närvarande där. Vi visste ju inte att du var närvarande i fängelse. Vi visste inte att du saknade kläder. Och så börjar man försvara sig. Jag var inte sämre än någon annan. Och domaren säger, det ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort emot mig. Era gärningar räcker inte till. Ni kan icke frälsa er själva. Och så är de också dömda efter gärningarna. Så var och en ska dömas efter sina gärningar. Men med olika måttstock så att säga. På olika sätt. Det står i Johannes 16:8 till exempel. För Johannes tar ju upp det här på ett särskilt sätt. Jag vet kanske inte om jag ska. Ja, det räcker om jag läser det. Det är det här som står om när den helige ande kommer. Då ska den helige ande i vers 8 överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Den helige andes uppgift är att visa oss vad som är synd. Och det står också, det är närmare beskrivet i vers 9. Ty de tror inte på mig. Det är ursynden. Det är det som skiljer oss ifrån Gud. Otron alltså. Och när det gäller rättfärdigheten. Ty jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Och domen till denna världens första är dömd så kommer den helige ande att överbevisa oss om rättfärdighet och dom också. Och hur gick det till, du som har lärt känna Herren och som känner dig trygg i att du är uppskriven i livets bok, hur gick det till när du förstod rättfärdigheten? Jo, du förstod att det var en gåva ifrån Gud. Du förstod att du inte räckte till och du förstod att Gud skänker utav sin rättfärdighet fritt och förintat. Det är den helige andes uppenbarelse. Det kan man inte förstå med mindre än att den helige ande visar det. Och att det finns en botfärdighet så att säga hos oss människor. Där vi accepterar att Gud är Gud. Och att vi inte kan frälsa oss själva. Så att det handlar om i den här liknelsen, det är ju två olika tillstånd. Och sedan då bedömningen utifrån de två olika grunderna. Ni kan titta också i vers 34 igen. Det står så här. Kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Vet Gud har innan människorna ens skapades. Så har Gud berett en plats för oss. Hans rike. Den paradisiska tillvaron som finns beskriven där i andra och tredje kapitlet i Moseboken. Allt det här är ju förberett för oss. Människan skapades sist utav allt skapat på jorden. Och när människan skapades på sista dagen, sjätte dagen, så var allt annat skapat. När röda mattan var utrullad, paradiset var fyllt med frukt och djur och vatten och allting. Och människan bara sattes rätt in i det färdiga verket. Det finns där berätt för oss människor att gå in i från begynnelsen. På domens dag, då ska vi få träda in i det förlorade paradiset. Då ska vi få träda in i det som redan är förberett sedan världens begynnelse för oss. Och som vi har längtat efter och som vi har väntat på under hela vårt levande. Och egentligen, den som har öron han hörde, när vi tog emot evangeliet så tog vi emot saligheten här i tiden. Det finns redan implanterat hos mig. Jag kan redan erfara himmelen här på jorden. Och evangeliet är inte att vi en dag efter döden ska komma till himlen. Utan evangeliet är att himlen har kommit till oss här i tiden. Och vi kan ta emot det nu. Och där, det är detta som vi ska dela med våra medmänniskor. Jag tror inte alls vi behöver hota med domens dag. Någonting som för övrigt en modern människa inte vare sig begriper eller tror på. Men de begriper om vi förmedlar faderns välsignelse. Alla människor vill ta emot gudomlig och gränslös och ovillkorlig kärlek. Men det är bara de kristna som kan ge det. Och därför är det inte tillåtet att vi kristna håller det här för oss själva. Utan det ingår i vårt uppdrag att dela med oss evangeliet till andra. Och det ska vi återkomma till längre in i Matteus evangeliet. Det står i Uppenbarelseboken 21-22. Nu måste jag faktiskt be att få höra hur det är med tiden. Är det... 3 minuter. Ja, det var ju inte mycket. 3 minuter, hörni, vad gör vi då? Då hoppar vi över Uppenbarelseboken, så ber jag titta i Första Mosebok. Första Mosebok kapitel 3. Det här är alltså efter syndafallet, och här beskrivs syndafallets följder. Och så står det i vers 23, alltså slutet på Första Moseboks 3:e kapitel. Herren Gud sände bort dem från Edens lustgård för att de skulle bruka jorden som de tagits från. Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammade svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. De skulle inte få komma tillbaka och äta av livets träd. Och det kan ju verka väldigt grymt här då. Men saken var ju den att innan de kommer tillbaka och äter utav livets träd, så måste försoningen äga rum. Dels Kristi verk på Golgata. Men också detta att vi här i tiden får bli försonade med Gud. Och sen så står det i Uppenbarelseboken då om domens dag och vad som ska hända efter domen. Då står det att då ska vi få tillträde till livets träd. Det var det jag tänkte slå upp, men... vi hinner inte med det nu. Och så vill jag avsluta med att säga då att för dig som är en troende, så är det ju så att vi genom tron har tillgång till livets träd redan här och nu i tiden. Och allra tydligast, om vi justerar bilden lite grann, livets bröd och livets vatten. När vi kommer fram till den heliga nattvarden och tar emot Kristus i brödet och i vinet, eller när vi låter oss döpas, så kommer, så att säga, då öppnas portarna, då tar keruberna och svärden tas bort, och vi får fri tillgång till livets träd här i tiden, vänner. Och det är också en del av evangeliet att berätta det för människor runt omkring oss, att det finns fri tillgång, det finns en öppen väg in till faderns hjärta. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Matteus evangeliet. Det var del 68 du fick höra. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18:30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Därefter kommer strax sändning från Radio MF, missionskyrkan. Du får höra på deras söndagsgudstjänst som är inspelad. Med detta tackar jag Ulf Gustafsson för att du har lyssnat. Jag önskar dig en riktigt skön och välsignad vecka som kommer. Och det här var från Värnamo församlings närradio som sändningen kommer. Programmet heter Bibeltimman. Hej då!